Nice.
Kungpodden med Anders och Ante.
Vad är faktiskt ett privilegiesamhälle?
Det är helt enkelt en lagstiftning som skiljer på folk och folk.
Mm.
Att det finns en allmoge som har de här rättigheterna och den här skyldigheten att betala skatt och så och så och så. Det finns en adel helt enkelt, eller ett frälse som har de här skyldigheterna, och det finns biskopar som har det här. Vad ska man säga, ett juridiskt säkerställt klassamhälle.
Mm.
Och det finns en diskussion då om att det här är väl då kanske relationer som redan har funnits ganska länge, men de nu sätts de på pränt och så.
Mm.
Det är väl under konstant omförhandling hela tiden hur separerade stormännen är från allmogen. Är de bara bönder med mera jord och mera vapen, eller är de en sin egen grej liksom? Här blir de definitivt sin egen grej.
Ja.
De blir ett frälse. Och mycket av det här kan egentligen bara sammanfattas med om man är skatteskyldig och vilka skatter man är skyldig till. Det är egentligen det som definierar privilegierna.
Ja.
Och sen rätten att bära vapen och sådana där saker.
Ja, för kyrkan och kyrkans män blir alltså i och med de här privilegierna i princip skattebefriade. Man behöver inte betala i princip någon skatt alls, och man blir fri från att behöva tjäna kungen som soldat och såna där saker.
Mm. Vi skulle kunna ta det i tre delar det här. Vi kan ta hur de här nya lagarna och de här privilegiebreven påverkar kyrkan, adeln och allmogen.
Mm. Vi börjar med kyrkan då.
Kyrkan får ett stort privilegiebrev år 1281. I och med det här privilegiebrevet så får kyrkan och deras dåvarande jordegendomar, de får frihet från både de stående skatterna och eventuella kommande pålagor, alltså skatter i allmänhet.
Mm.
Och böter som man erlade bönder som brukade kyrkogjord skulle tillfalla biskoparna, inte kungen, i med det här.
Just det.
Om någon brukade både kyrkogjord och skattejord skulle denna erlägga sina avgifter pro rata parte, det vill säga till kyrkan i förhållande till kyrkogjordens storlek och till kronan för överjord. Det var lite konstigt här. Magnus förbehöll sig dock rätten att liksom 1279 förhandla om frivilliga gåvor från prästerskapet. En rätt som måste ha tätt sig självklart i ett samhälle där kyrkan var rik och kungamakten hade kronisk ekonomisk huvudvärk. Alltså det här är helt enkelt, han vill ha möjligheten att kunna få hjälp av kyrkan. Men det låter så konstigt också att, vad är det för rättighet att förhandla om frivilliga gåvor? Alltså,
jag ger mig ändå rättigheten att kunna fråga er om att det är okej att ni kanske ger mig lite pengar. Den rätten vill jag ha. Och de bara, okej, den kan du få.
Det här är också typ på den här kröningen då, där de utfärdar det här brevet. Det måste ju vara att Magnus har så jävla ekonomisk kris och är så desperat. Och innan vi går upp på scen nu här, jag måste bara ge mig någonting så att det ser ut som en loser. Liksom bara, du kan gå upp och säga att du kan insistera på rätten att få förhandla och att få saker av oss. Bara,
Okej.
Så pumpar hon upp själv bara, nu är inte jag någon dörrmatta här. Dörrmattor kan man köpa på Ikea. Jag ställer lite krav. Ingen tror på hans jävla politiska teater här. Då kan vi säga det om kyrkan då. Alltså kyrkan blir helt enkelt väldigt mycket ekonomiskt.
Kyrkan får fett med flos av kungen, så att säga.
Det blir snabba cash. Gengäld stödde biskoparna Magnus och ställde sig solidariska gentemot hans kungadöme.
Mm.
Ja, och där vi lämnar kyrkan då så kan vi ta adelns stora privilegiebrev. Och det kommer huvudsakligen från Alsnö stadga. Den handlar om friden inom riket. Och det är inte så mycket som är nytt här. Magnus bekräftar det som Birger Jarl hade sagt. Ja, alltså frid vad gäller så här våldsbrott och så vidare. Mm. Men den avslutande fjärde punkten förbjuder länsinnehavare och länsmän att på eget bevåg kräva prestationen av bönderna, samt uttalar ett allmänt förbud mot att ta böndernas hästar.
Ja, just det.
Men det är den tredje punkten i stadgan som har tilldragit sig störst intresse. Och det är här då som frälset, alltså frälsta från skatter, dyker upp. För att han fritar vissa män från all kunglig rätt.
Mm,
eftersom de följer med råd och hjälp. Och han räknar upp vilka de är. Våra män, vår kära broder Bengts män, samt brytar och landbor. Och det är alltså helt enkelt kungamaktens direkta män, typ hovet kanske man kan tänka då.
Ja.
Ärkebiskopen och biskoparnas svänner, alltså biskoparna och deras krigare. Svänner här antar jag syftar på bara, för det är också ett så här begrepp som har ändrat betydelse historiskt, men här tror jag väl att syftar på ung krigare då.
Mm.
Och sen, här är bred kategori. Alla som tjänar med stridshäst, vem det än tjänar.
Ja, Ja, det är jävligt brett.
Mm. Men här får du den här textbok vanliga definitionen av vad en tidig adelsman var. Det var en person som var frälst från skatt för att han kunde erbjuda kungen att i en krigssituation så har jag min egen rustning, min egna vapen och en egen häst.
Jag står till ditt förfogande.
Ja, och det här är väl ända från Japan till Frankrike, så är väl det här modellen som har funnits. Mm. Japan då, samurajer. Det här är en konventionell modell för feodalism liksom.
Mm.
Och Sverige får ett klasssystem som är i linje med cookie cutter feodalism liksom. Det fanns ju en mängd bygdehövdingar som vare sig kungen ville det eller inte var den svenska landsbygdens egentliga herrar. Räknas de här människorna in i stormannaskikten är oklart. Det handlar om väldigt få människor det här. De Karlsson menar att alla stormän kände alla andra stormän. En extremt liten klick människor.
Ja, den svenska adeln var väl inte jättestor i den här.
Nej, och det kanske därför man inte behövde skriva ner så mycket heller. Att man kunde lösa det här ganska informellt.
Nej, precis.
Men han menar att de här krigen på 1270-talet med Philipsson och med Valdemar och alltihop, det gjorde ett så här samförstånd mycket viktigare. Att man hade på papper exakt vad det var som gällde. Men ja, förmodligen var det här redan praxis på flera håll. Att vissa grupper tillföljde av sina tjänster, särskilt militära tjänster, tillerkändes privilegier som vanliga bönder inte kom i åtnjutande av. Det här var antagligen normen redan, men nu stod det på papper. Ja, sen kan vi då gå vidare. Om vi lämnar adeln så kan vi gå vidare in på allmogen. Och de berörs för kanske lite indirekt i flera av de här olika stadgorna. Och en sak som är lite intressant, det handlar ju om gästning och våldgästning.
Mm, alltså gästningen är alltså i princip ett krav på att man som storman ska ha rätt att få sova över och få mat hos valfri bonde eller person ute på landet. Med tanke på att det inte fanns några hotell att bara checka in på när man var ute och red i riket runt. Så det fanns alltså ett ansvar hos folk i allmänhet att kom det en storman som behövde någonstans att sova, behövde få mat, så var det din skyldighet att faktiskt erbjuda det här. Det här kan man ju då räkna ut med arslet att det utnyttjades ganska mycket. Och då kommer då det ordet som du just sa, våldgästning, som då betyder att man i princip, ja men till exempel bara hittar någon stackars bonde, går in med sina 40-50 män, kanske våldtar hans döttrar, äter upp all mat och sen rider därifrån morgonen efter när man har sovit. Exakt den här saken och hur man ska sköta gästning överlag regleras nu mycket mer. Så att man förbjuder våldgästning totalt och man börjar bestämma över vad som faktiskt gäller.
Och för att definiera våldsgästning då så verkar det varit att man ville undvika en form av gästning som gjorde att hushållet inte kunde överleva efter en gästning. Precis. Det skulle bara ta så mycket så att så här, ja, det blev en ekonomisk börda för de här bönderna, men de skulle inte vara, det skulle liksom inte utradera dem när det dyker upp då. Och våldsgästning förbjuds då. Och häradshövdingen ska, när det dyker upp en här till en härad, då utser häradshövdingen en så kallad rättare i varje by. Den här rättaren säljer förnödenheter till de som reser by, och om det är möjligt så ska han hänvisa resenärerna till bönder som kunde sälja de saker. Varje bonde i hela häraden förpliktigas att ta emot 2 man till gästning och ge dem hästfoder och kost till gängse priser. Kung Magnus fastställer liksom vilka undantag som gäller för den här gästningsplikten. Och det är om man har meriterat sig genom värdighet eller arbete för kungens räkning, då befrias man från de här skyldigheterna. Och till de som tillhör det här då, så är det väl lite förutsägbart att det kungens egna gårdar, men biskopar och riddares gårdar, de har meriterat sig då och står utanför gästningsskyldigheten.
Såklart.
Men det som ändå framstår sig ganska sympatiskt med det här är ju just då att du rationaliserade lite grann. Att du ska först ska du bara försöka sälja förnödenheter via den här rättaren, annars så kan du hänvisa till bönder som kanske kan göra det, och att du sätter en fast siffra på alltså vilka bönder som måste ta emot hur många och vad det är den då måste göra.
Ja. Jag tycker det är ganska coolt att man börjar komma till en punkt där man faktiskt kan ställa såna här krav, och där jag antar att det på något sätt i alla fall funkade. Det kanske, nu var det inte så att våldgästningen upphörde helt bara tack vare det här. Men det är ändå rätt häftigt att man har kommit till en punkt där centralmakten är så pass närvarande att man faktiskt kan ställa såna här krav.
Ja, jo, precis. Staten börjar göra lite sympatiska grejer till slut. Inte för att den kanske är driven av någon slags altruism eller så, utan det bara för att få det praktiskt att gå ihop. Men staten är inte bara en snubbe med en påk som vill ha pengar av det nu.
Nej, precis. Det är
en snubbe med en påk som vill ha pengar av det i ordnade former.
Och det är väl ändå bättre än inget alls.
Nej, precis.
Om man inte frågar en anarkist.
En anarkist på medeltiden är ju bara liksom en farlig psykopat.
Är inte det de där i Monty Python, vet du, The Holy Grail? De här trälarna.
We got a democratic syndicalist commune. De roterar vem som får sitta i slottet och sådär.
Oh, how'd you do?
How'd you do, good lady? I am Arthur, king of the Britons.
I didn't know we had a king. I thought we were an autonomous collective.
You're fooling yourself. We're living in a dictatorship. A self-perpetuating autocracy in which the working classes...
Oh, there you go, bringing class into it again.
That's what it's all about. If only people would...
Please, please, good people, I am in haste. Who lives in that castle?
No one lives there.
Then who is your lord?
We don't have a lord.
What?
I told you, we're an anarcho-syndicalist commune. We take it in turns to act as a sort of executive officer for the week.
Yes.
But all the decisions of that officer have to be ratified at a special bi-weekly meeting.
Yes, I see.
By a simple majority in the case of purely internal affairs.
Be quiet.
But by a two-thirds majority in the case of more...
Be quiet. I order you to be quiet.
Magnus Ladulås har då stiftat en jävla massa lagar för hur riket ska styras. Men det måste styras av någon, eller snarare några. Och därför så börjar han nu etablera riksrådet mer formellt. Och det utgörs ju då av vad man skulle kunna tänka sig. Det är hertigen av Finland, en ny påhittad titel. Det är lite biskopar, ärkebiskopen ingår såklart. Och lite av kungen förtrogna män i allmänhet. Och det här rådet funkar som... Det är ju inte en regering som sitter stabilt i Rosengård. Eller Rosengård, vad heter det? Vad heter det? Rosenbad, menar jag.
Alltså, jävlar, de sitter där i Rosengård, va?
Sitter och skottar i Adidas kläder och bestämmer av de här nya privilegiebreven. Nej, men alltså det är ett råd som sammanträder från och till. Och han måste reglera vilka som får dyka upp. Det fanns ju en lag där om att man inte får dyka upp oinbjuden till exempel.
Just det.
Jag kan tänka mig att det var många stormän som tyckte att den var hot shit och bara, jo men jag är med i regeringen. Det han vill ha med här. Men så han reglerar det. Till denna grupp hörde de flesta biskoparna, i synnerhet den betrodde Anund av Strängnäs. Bland världsliga herremän märks först och främst de högsta ämbetsmännen. Kanslern Brynolf Algotsson, som sen blev biskop. Drotsen Magnus Rangvallsson och marsken Håkan Tunason. Och det är så här bestående militära politiska titlar. Som inte bara är så här, han är skön, han får vara här. Nej, han är här för en drotts, eller han är här för en marsk.
Ja, precis.
Och sen så finner vi i och för sig också lite bara så här betrodda män i allmänhet. Men det som är lite intressant i det här, att vi lägger i källorna även märke till ett tyskt namn, Werner Brunkow från Brandenburg.
Der Werner.
Och han är det främsta belägget för Erikskrönikans anklagelse mot kung Magnus. För att Erikskrönikan är ganska väldigt inställd till kung Magnus. Men den är att han ska gynnat utländska män.
Just det.
För den här Werner Brunkow, han tillhör den första prominenta vågen av tyska immigranter till Sverige. Och det är liksom att man importerar en jävla massa diplomater och soldater och citat, allmänna äventyrare. Bara lyckosökare och opolitligt material.
Allmänna äventyrare.
Kan du sluta lägga din vidriga positiva spin på allt det här? När det kommer människor som Hartman Gremlin från Oldenburg till exempel. Det försvarar du.
Alltså jävla god kille. Han är bara en allmän äventyrare, vet du. Han vill bara leva livet. Du vet, han är så här, han ser sig inte ut som att han har ett land, vet du. Han vill bara så här, hela världen är liksom hans land. Förstår du vad jag menar?
Så här äckliga kosmopoliter är de också. Som bara, jag menar världsmedborgare och sådär. De skrattar åt alla så här landskapslagar och vanliga seder. Och... Det där är ju så 1240.
Ja, vad gulligt. Ni har fortfarande de landskapslagarna här i Sverige. Ja, det är fint. Ja, det är gulligt.
Men Magnus Ladulås, varför har du så många tyskar i din regering? Ja, det är för att det faktiskt är 1280-talet nu. Han hade vet själv att såhär tyskifieras. Jävla svin! Vad mitt svenska blod kokar.
Du vet att jag kommer klippa om det här till att du bara säger typ massa positiva saker om tyskar. Det kommer såhär dålig klippning av Anders som säger, alltså Tyskland är världens bästa land. Jag gillar Tyskland. Tyskland, Tyskland, jag önskar att jag
kanske var det sämsta avsnittet att överlåta till dig att klippa då. Det var inte smart. Ich liebe Deutschland. Ich liebe Deutschland. Ich liebe Deutschland. Ich liebe deutsche Frau. Ich liebe deutsche Kind. Ich liebe deutsche Mann. Ich liebe Deutschland. Ich liebe Deutschland. Men de här tyska stormännen skulle fortsätta strömma in i landet under 1300-talet. Och det kulminerar ju då, och det är det här som är den här profetian om de opålitliga tyskarna, det besannas ju bara om och om igen, för att det kulminerade i Albrecht av Mecklenburg som alltså tar makten.
Oh yeah.
I och med sin lyckosamma invasion 1363.
Ja.
Det är liksom man bjuder in dem och liksom så här, slutar vara så inskränkt. De vill bara, komma hit och liksom delge sin, sitt nordtyska perspektiv i frågor.
Ja.
Och så förbereder de invasionen för Albrecht. Fy i helvete. Och tyska orden på 1200-talet lägger till sig med stora jordegendomar inom Sverige.
Ja, vadå då?
Alla dessa direktkontakter med tysk kultur kan inte ha undgått att påverka det politiska systemet med allt vad det innebar av frälseprivilegier och riddarideal. Det talas mycket om Eurabien i dagarna. Så varför är det ingen som pratar om EU? Vänta lite, det funkar inte. Eurmanien. Inte lika klämkäckt.
Men ändå.
Ni förstår min poäng.
Är inte det bara EU?
Ut med globalisterna. Som man kallar dem för kontinentalisterna kanske. En liten tysk kabal av kontinentalister har ockuperat vår regering. Har ockuperat vårt riksråd.
Ja.
Nog med low-key,
low-key tysk
illa förklädd antisemitism här.
Vad är den tyska versionen av antisemitism? Är det antigermanism eller vad är det? Du är, vet du, jag tänker på det här om dagen. Det enda du är bara en sån här antitysk. Har du talat om dem? Antideutsche.
Antideutsche.
Ja, de här antifa-fraktionen i Tyskland som hatar Tyskland och älskar Israel. Och är typ den konstigaste sortens vänstersekt som finns.
Jag har sett att de går runt i där banderoller där de typ tackar USA och Storbritannien för att de bombade sönder Tyskland.
Och så har de så här, heter det, antifa-flaggor fast med Israels flagga i också. Väldigt konstig. Väldigt konstig.
Men de är ju lite för mig vad så här självhatande judar är för nazister. Det är ju, jag är ju antigermanist kan jag hellre ställa mig vid liksom.
Ja. Tycker att de är samma, det är samma skrot och kon.
Ja, lite så.
Men vi kommer sen in på en kär vän, för vår kung Valdemar har inte riktigt gett upp än.
Nej, ja, det försöker med fyra här nu. Det är så kul alltså så här, hur Dick Harrison lite så här omedvetet uttrycker sig som nedlåtande. Ja, för det är lite orosmål i utlandet då. Är det Klippings regim där Magnus återigen hade lyckats etablera en god relation, där så går vacklade.
Ja.
Mordet på Erik i Finderup gav upphov till en långvarig politisk kris med följverkning i Norden. För svensk vidkommande var läget i Danmark särskilt känsligt eftersom den landsflyktiga ex-kungen Valdemar befann sig där och faktiskt hade framgång.
För en gångs skull.
Ja, men alltså det är så här, det kan det som försöker inte aktivt vara en mobbar av Valdemar här, men det är så här, han hade faktiskt framgång. Bra jobbat, Valdemar.
Snyggt jobbat.
Han kom i besittning av sin gemål Sofias hemgift, städerna Malmö och Trelleborg.
Ja, han fick de två städerna där. Det är otroligt roligt sammanfattningar. Alltså, år 1285 lät Magnus Birgersson sina rådgivare formellt yrka på att Valdemar skulle placeras i fängsligt förvar. Och anledningen till det här är för att man tänker att ja, men han är farlig, han håller på och hetsar, han kommer snart komma och slåss igen. Samt väckte anstöt och avsky genom sitt sätt att leva. Jag älskar den. Jag bara lägger till att han är en fara för kungamakten. Och sen så är han ju inte, alltså det är ju äckligt hur han lever alltså. Det är ju avskyvärt.
Han verkar ju ändå riktigt skön alltså, han festar så jävla hårt liksom. Så han säger, han såhär stuck up brorsa. Heil jag då för dock.
Han bara, vadå? Har han varit liksom i Malmö? Kom ner till Malmö.
Ja, han förvandlar Malmö till den här 40 kronors falafelfeststaden.
Ja, men du Magnus, kom ner och ta en falafel.
Han är också väldigt snabbintegrerad.
Ja.
När han bodde i lördags, typ bara, det är helt otroligt.
Det är helt otroligt.
Och åker ner dit och bara blir, ja, det vet.
Han sätter på, Svenska Akademin i bakgrunden och bara,
ja, fy fan vad jag hatar svensk reggae för övrigt. Men det är ett sidospår.
Så det som händer då, med tanke på att Valdemar lever ett så förkastligt liv, så blir han till slut arresterad.
Ja, av okänd anledning.
Vadå okänd anledning? Han var ju äcklig, han hade levt ett avskyvärt liv.
Nej, alltså av okänd anledning återkom Valdemar till Sverige. Jaha. Efter mordet på Erik Klipping. Av någon anledning så, alltså han försätter sig alltid i de här situationerna. Att han så här låter sig bli arresterad och bara, du blir inbjuden och bara, ja, och så bara, lägg av nu, bara, fan, igen. Got me again brother, bara, vadå, jag har inte ens försökt lura dig. Jag sa åt dig att komma hit för att lägga av. Han bara, ja, jag vet, jättesmart.
Snyggt.
Ah, clever.
Vad heter han? Han sverkiska kungen som inte fattade vad den här pilen i Arn-filmen betydde. Han skulle bli imponerad av Magnus fälla här att bjuda in.
Ja, det känns också som att det öppnar för en ny tolkning här av Valdemar, att han var ju verkligen en partykille som inte ville vara kung.
Nej,
men han hade så mycket press på sig att så här, du kan ju inte bara bli avsatt av din brorsa. Så han bara, åh nej! Nej! Han fick, åh vad tråkigt. Ah, fan, nu får han spärra in mig i Nyköpings hus här. Så får jag leva där fram till min död och bara få gratis käk och leva med min fru. Och,
och Nyköping som är så känt för god mat och snygga brudar. Attans.
För år 1280 så spärras han in på Nyköpings hus. Och därför blir han inte resten av sitt död. Han dör 1302. Så han är där i 14 år. Och där vållade han inte kungamakten bekymmer. Han gifte sig med en i övrigt okänd kvinna vid namn Lucrardis.
Jävla weird namn. Vad är det för namn?
Ja, Lucrardis. Han fortsätter knulla runt. Men jag väljer också att tolka det här att en okänd kvinna. Det fanns inget powerplay. Han bara blev kär.
Ja, ja.
Och så fick han bara leva ut.
Vet du vad? Vet du vad? Good on you, Valdemar.
Jag tycker verkligen.
Jag tycker faktiskt det.
Hans son Erik är också i fängsligt förvar.
Ja, visst det. Men han släpps
fram till hans farsa dör.
Mm, han släpps fri då. Men Valdemar dör ju faktiskt senare än Magnus. Så vi spårar tillbaka tiden några år.
Ja, Erik Klipping går ju bort då. Och vi hoppar ju fram här lite för att avhandla Valdemars roll i det hela. Mm. Att han börjar väl mopsa sig men blir besegrad.
Ja.
Möjligtvis frivilligt besegrad. Ja. Vi spekulerar här i Kungpodden.
Ja. Ja just det, och Magnus tar ju också över ansvaret för Valdemars
döttrar. Ja, han omyndigförklarar sin bror i och med det här att han påpekar att han väcker anstöt och avsky och beter sig illa och sådär. Så han omyndigförklarar honom som en retard, inte jag. Tar kontroll över hans gods i Sverige och han beslutar om Valdemars döttrars äktenskap.
Ja just det.
Och då använder han här dubbelbröllop, vilket jag tycker är helt roligt. År 1285 och det gifter han bort. Det kissa med hertig Przemyslaw av Kalitz och Marina med greve Rudolf av Diepholz. Så alltså, det är liksom, ja vet inte. Valdemar är i Danmark och börjar mopsa sig och lever anstötligt. Och Magnus bara, nu får det fan räcka. Och bara omyndig förklarar honom. Alltså så här, som att han har Downs syndrom eller någonting. Folk med Downs har kanske mindre. Jag vet inte, funkofobi. Han bara tar över hans dotter, gifter bort dem.
Mm.
Han medlar mellan det nordtyska Rostockförbundet. Det går väldigt bra för han i en förhandlingssituation här med de här nordtyska Rostockförbunden i alla fall.
Ja.
När han medlar en konflikt och som betyder att det blir seger för de tyska städerna över norrmännen, vilket är gynnsamt för Sverige. Det är en jävla massa grejer under den här konflikten som bara går bra för honom. Visby har haft en ganska så självständig ställning här. De har betalat tribut istället för skatt. De har haft kvar lite det där ledningssystemet. Men han lyckas bara enforsa vanlig skatt på dem.
Ja, det som händer är ju att på Gotland så är det en slags, det är en strid eller en konflikt mellan borgarna i Visby och storbönderna ute på landet på Gotland. Och Magnus säger att men jag kan medla här. Vi kom till mig och sen har vi ett möte och sen så ser vi till att vi kommer överens om någonting här. Och det de lyckas komma överens om är att Magnus får makten och att de måste betala skatt åt honom typ. Så att han tänker att han ska försöka medla mellan dem, men det slutar i att de förlorar båda två och kungen vinner istället.
Clever. Allt det här pågår under krisen i och med mordet på Erik Klipping.
Mm.
Men det är lite oklart vad de har med det att göra. Men i alla fall så verkar han lösa det också ganska smärtfritt. Genom att han bara, okej, Erik Klipping är död. Nu är hans efterträdare Erik Menved. Och han försöker då göra bra förbindelser med dem. Hans son Birger skulle gifta sig med den danska prinsessan Märta. Och därtill kom det en överenskommelse om att Erik Menved skulle gifta sig med Magnus dotter Ingeborg. Oklart varför det var en kris under Erik Klipping. Han verkar bara ha typ gjort great deals, som mannen i Vita huset skulle säga. Och sen typ, jaha, nu är han död, nu är ny regering, då gifte jag in mig den med. Så jag förstår inte vad krisen i det här är.
Men krisen är väl kanske bara uttaget att när en kung dör så blir det lite av en kris, för att det dyker upp massa med parter som ser sin chans att kunna gripa makten kanske. Spekulation från min sida.
Ja, men då finns det en sista allvarlig kris under Magnus Birgerssons regering.
Ja.
Det här blir lite en repris på det vi alltid säger om kungamaktens centralisering på bekostnad av adeln och sådär.
Mm.
Men Det som sammanfattningsvis händer är att lagmannen Algot Brynolfsson, han har en son som heter Folke Algotsson, och han bryter mot en edsödeslag med någon slags kvinnofridslag genom att röva bort Ingrid, dotter till kung Magnus gode vän och tillika riksråd Svante Polk Knutsson.
Just det.
Och det finns massa detaljer i det här, hon var redan trolovad och bla 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 bla. Men poängen med det här verkar vara att det här var ett sätt för Folke Algotsson och Algot Brynolfsson att bara pröva om de skulle kunna utmana kungamakten överhuvudtaget och bara ignorera de här många lagarna som Magnus har stiftat och försöker upprätthålla. Och då använder han synnerligen hårda nypor för att komma till rätta med brudrövaren hans familj. Alltså Magnus Birgersson använder liksom, han tar i lite väl bara för att visa att, bara för att alltså, krossa stenhårt, statuera ett exempel. Alltså han arresterar brudrövarens farsa, lagman Algot. Ja. Jag spärrar in honom och hans son Brynolf, biskop av Skara, måste gå i borgen och ja, och ödmjuka sig inför hot om att bli bannlyst. Han går, det är väl lite klippa hans tung filosofi när han går på alla i släkten.
Ja, lite så.
Och bara har liksom så här offentliga straff, liksom, han ska bara förmjuka sånt folk. Det kallas som bara, detta verkar lite väl häftigt för att ha motiverats enbart av kidnappningen av Ingrid, vilket ju nog stämmer så här politiskt, men låter också lite inhumant.
Ja. Typ, så här. Men det var då, det var bara en...
Han har ju bara kidnappat någons dotter, det är väl inte ett så allvarligt brott.
Det är bara, typiskt Dick, alltså han är så jäkla... Det hörs ju på namnet, där har vi en typisk antikvinna, alltså en kvinnohatare.
En antikvinna.
Anti-deutsch, antikvinna.
Han är motsatsen till en kvinna, en man, eller vad? Jag har ett anti, inte motsats kanske.
Nej. Ja. Ja.
Skitsamma. Ja. Ja, men då, det skulle kunna vara en förevändning för att ta i tur med en allt för mäktig släktfraktion. Mm. Alltså, det här har vi hört 10 000 gånger nu.
Ja.
Den centrala kungamakten ska bara visa vad som gäller. Ja. Men det här var väl, han var tvungen att göra det en sista gång här innan hans välde gick mot sitt slut.
Ja, mot en ganska känd och stor ett dessutom, som var perfekt för att tatuera ett exempel mot det här. Precis som alla andra kungar så går ju också Magnus mot sin död till slut. Den 18 december år 1290 så går Magnus Birgersson, a.k.a. Magnus Ladelås, ur tiden.
Därefter går som Magnus till den gamla kungasätet på Visingsö som han aldrig lämnade i livet. Han avled på ön i Vättern den 18 december 1290.
Ja.
Gravplatsen var redan utsedd i franciskanernas kyrka i Stockholm, i våra dagar känd som Riddarholmskyrkan. Så hans kropp förs dit efter hans död. Han dör av en sjukdom, men vi vet inte vilken.
Och sen så öppnas hans testamente som skrevs 5 år tidigare. Och då kan man tänka sig att de svenska politikerna och regeringsmännen öppnade den och fick en liten grop i halsen. För han bestämmer sig för att ge väldigt, väldigt, väldigt mycket pengar och mark och så vidare till kyrkan. Så pass mycket att det antagligen lämnade en grop i den svenska ekonomin.
Mm. I hela hans liv har han gått runt och sagt att den svenska ekonomin går som en Tesla.
Precis.
Sen så avslöjas ju att ladorna är tomma. För att dra lite paralleller till vår tid.
Ja.
Nej, men han, det verkar vara lite så här, alltså han har ju belånat sig upp till öronen för att kunna göra sig av med alla de här konkurrenterna och så.
Mm.
Och det är väl inte ett problem så länge han är okej med kyrkan som en stark makt liksom. För det är därifrån pengarna kommer.
Precis. Och när han dör ska alla de här pengarna gå tillbaks in i kyrkan igen. Till resten av rikets förträtt kanske. Och vi kommer väl kanske komma in på det lite senare, men det blir väl en lite av en, eller senare som i nästa avsnitt kanske, men det blir en lite hetsk stämning mellan kanske då framförallt stormännen och kyrkan, med tanke på hur mycket privilegier och hur mycket pengar kyrkan fick av Magnus och inte minst efter att Magnus då dog. Men det kommer vi till i nästa avsnitt kanske.
Ja, vi kan prata lite om hans eftermäle och sådär. Ja, i Riddarholmskyrkan då så vilar han under en tumba, som jag inte riktigt vet vad det är för någonting, jag tänker på en tuba, på vars lock vi ser skulpturen av idealkonung. Men den här skulpturen då av honom, den är från långt senare, det är från Johan den tredjes tid.
Ja, just det.
Och den ska ha fanns ungefär 1574, så det är ungefär 300 år efteråt. Så den är inte så lik honom. Och man hittar hans ben helt enkelt. Och man analyserar de här benen. Och skelettet visar att kungen var en högrest man med kraftigt överansikte. Vad betyder det? Stor panna eller?
Jag antar det.
Men att han sannolikt haft problem med lungor och hjärta.
Ja, just det.
Han verkar haft ett jävligt stressigt liv, Magnus Ladelås. Det var hela tiden så här, du vet, snurra massa tallrikar samtidigt liksom. Jag tänker så här. Han var säkert kronisk rökare också.
Ja, antagligen.
Nu kommer en liten detalj som är lite väldigt mycket trivia, men som är intressant trivia. Mm. För att i Eriks krönikan då, så framställs han som i sin ungdom som något svart och mager. Mm. Alltså att han var lite mörkmuskig.
Ja.
Varför hans svägerska Sofia retsamt kallade honom kättlaböter, kittelflickaren.
Ja.
Varför tror du att en kittelflickare skulle vara något svart? Ja, något, lite mörkmuskig.
Jag vet inte riktigt vad en flicka det är för någonting.
Det är någon som reparerar, en skoflickare. Aha. Reparerar en sko.
Ja,
till
exempel. Okay.
Varför tror du att de skulle vara lite mörkmuskiga?
Ja, för att de blir så skitiga av att reparera en kittel kanske, som är sotig. Nej.
Där har du fel. Aha. The answer might surprise you. Klicka på den här länken för det. Min farsa är etnolog. Han har forskat lite om svenska romer.
Aha.
Tidigaste, när de dyker upp som tidigast. Det absolut tidigaste källan man har till att romer ska kunna funnits i Sverige, det är från det här citatet från kittelflickare. För kittelflickare var ett yrke som så många andra yrken på medeltiden var, alltså bundet till skrån och så.
Mm.
Och det var just, det här var ett typiskt yrke som på den tiden kringresande romer hade.
Okay.
Så att de skulle liksom, ja, så svägerskan Sofia ska liksom lite skämtsamt att kalla honom för zigenaren typ.
Aha. Mm-hmm. Ja, härligt. Jag strök under den delen faktiskt i boken för att jag inte riktigt förstod vad de menade med det. Men tack vare Kungpodden så har jag lärt mig någonting nytt. Och det hoppas jag att ni lyssnare också har gjort.
Mm. Och det här är på spekulationens nivå då. Mm. Men det skulle kunna syfta på det i alla fall. Ja, men på 1300-talet då så gör de också en liten grej av någon som precis som 1500-talsmonumentet inte är så porträttlikt. En idealiserad bild av konungen.
Ja.
Men det gjorde man då för att franciskanerna mindes sin välgörare.
Ja, just det.
Han var poppis i kyrkan han var begravd i. Ja, hans eftermäle då i berättelsen som berättades om honom. Han var en person som svenska herremän och prelater under påföljande århundraden var tvungna att på ett eller annat sätt förhållas till.
Mm.
Det var en konung som även vanliga medeltida bönder hade hört talas om och kunde berätta om för sina barn.
Han blev lite av en kändis så att säga. Han fick nästan en helgonstatus även fast den aldrig blev officiell.
Ja, det var ju munkarna i franciskanerorden som utvecklades som en liten kult runt
Exakt.
Honom. Men han blev aldrig helgonförklarad, men det blev väldigt mycket hype i alla
Precis.
Fall.
Och jag tror att det var i statuetter för Uppsala ärkestift från omkring 1300 läser vi att varje präst är ålagd att läsa en själamässa för Magnus årligen på dödsdagen den 18 december. Vilket också är antagligen är varför vi vet när han dog. Så att i princip så han är älskad långt efter sin död. Och han nämns i både i kyrkliga sammanhang och i rättsliga sammanhang, som i när man pratar om olika lagar som han har stiftat och såna saker.
Ja. I Erikskrönikan då, så som är nedskriven ungefär 4 decennier efter Magnus har dött, så beskrivs han som en god konung, såväl ridderlig som kyrkovänlig. Han gav godan rätt i sina livdaga, mycken frid och starkan aga. Enda kritiska punkten är att han var svag för att plocka in utländska män i sin regim.
Just det.
Mm. Men sen är det heliga Birgitta som vi kommer komma in på i avsnitt om Magnus Eriksson.
Ja.
Hon skriver en massa propagandaskrifter under sin tid, och då går hon tillbaka i tiden och är lite butthurt just över att han var så elak mot mäktiga adelsfamiljer och så. Och när hon beskriver Magnus så skriver hon som den som folket i landet kallar helig. Hon verkar inte vara så beredd att göra det själv.
Nej, just det.
Men som inte gjort sig förtjänt av äran. I en annan uppenbarelse angriper Birgitta 3 kungar, och en av dem är förmodligen Magnus. Han ska med orätt ha skaffat sig makten, stiftat onda lagar och pålagt det arma folket nya skatter.
Ja, just det.
Men det här är en resentimentsdriven kvinna. Så
ja,
jag inte lyssna.
Precis. Lyssna inte på hennes lögnaktiga. Det känns som att vi skiftar lite grann också. Under det här avsnittet har vi hoppat mellan att vara pro-Magnus och pro-Valdemar. Men ja, konflikten.
Jag är nog pro båda två, ja. Men alltså han är ju den gråa, bra monarken liksom.
Ja, det är sant.
Som så här, stiftar lite lagar lite,
ja, men, liksom. jag känner att vi båda två är pro att han är kung. Men Valdemar är ju en schyssta av de två. Han är den goa av dem.
Ja, han är ju bäst kung, men Valdemar är skönast person.
Precis. Men en annan sak som också kommer mycket senare här in på 1300-1400-talet antagligen, för det finns inte under den här tiden i alla fall som faktiskt Magnus var vid regeringen är hans tillnamn Ladulås.
Vi kommer äntligen till det stora mysteriet. Magnus Ladulås. Varför kan han ha kallats det?
Alla sitter på nålar och väntat på. Varför har ni inte nämnt det här mysteriet med Ladulås? För det är minst sagt ett ganska konstigt tillnamn, alltså att kalla någon för Ladulås. Och det finns, i princip finns det väl två förklaringar. Dels så finns det förklaringen att han ska ha haft efternamnet Vladislav från, ja, men från sin mors sida som hade släkt ute i östra Europa, som då ska ha blivit Ladulås. Sen finns det en annan förklaring, att i och med att Magnus Ladulås var den kung som förbjöd våldsgästning och reglerade gästningen, så ska han då ha satt ett lås, så att säga, på bondens laggård och på bondens hus och skyddat dem från, ja, men, övervåld från stormännen. Vilken av de här två svaren lutar du själv mest åt, Anders?
Alltså, det här Ladislav-grejen är väl, det är väl inte omöjligt, men han skriver själv: i brist på belägg tvingas vi dock lägga hypotesen åt sidan. Och alltså, han baserar ju bara det här på att den sverkerske kungen Burislev, som regerade över delar av Sverige, och han hade så här samma historia, det var ungefär samma sak där, att Burislev kom antagligen från det polska släktnamnet Boleslav. Så att det var en försvenskifieringsprocess som inte var okänd.
Nej.
Men det är inte förrän i början på 1400-talet som Ladulås och Ladulås börjar användas. Innan det har han gått under Magnus den gamla, bla 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 bla. Men den stora källan anger från 1400-talet, det är Lilla Rimkrönikan, skriven på 1405-talet. Och jag menar, alltså, ja, det känns typ rätt uppenbart att det borde vara det här då, för att allmogen mig ty Ladulås kalla, jag fridade rika och fattiga alla, och bad dem sätta knapp för lada och frukta sedan ingen skada.
Ja.
Så jag förstår inte, alltså uttryckligen i Lilla Rimkrönikan så säger de ju, om namnet kommer från 1400-talet, då har en rimkrönika från 1400-talet som säger att det är av den anledningen. Så för en amatör som mig så låter det ju ganska uppenbart varför han skulle kalla sig då. I så fall skulle det varit en positiv folklig term. Lilla Rimkrönikan var väl kanske också, kan jag föreställa mig, att det var en så här underhållningsgrej som folk kunde läsa. Ja. Att det var en rättfärdig konung som satte lås för bondens lada.
Och jag tycker ändå att det är en finare tanke, om inte annat än att det bara är en försvenskning av ordet Vladislav, eller namnet Vladislav. Så kungpoddens dom i frågan var Ladulås kommer ifrån måste ändå falla till förmån för just det här svaret då. Att han satte lås på bondens ladugård.
Han var, skulle man se någon som vår första Gustav Möller. Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket.
Ja, lite så. Varje förslösad måltid är en stöld från folket. Varje förslösad gästning är en stöld från folket.
Ja, det är ju för sig. För att i och för sig Gustav Möller pratar om när man slarvar bort intäkter.
Det är sant.
Magnus Ladulås pratar om så här,
kommer,
när man
kommer hem till någon våldtagens dotter. Lite skillnad, men ändå. Vi kommer aldrig släppa liknelsen med liknelsen mellan gamla svenska kungar och 1900-talets socialdemokratiska pampar. Ja, precis.
Definitivt.
Och med det så börjar vi väl nämna slutet för det här avsnittet om Valdemar och Magnus, va? Eller?
Ja, det var nog det vi hade att säga.
Ja. Men jag tänker faktiskt inte gå ifrån utan att vi tar upp det här avsnittets banuhugg och härliga konung. Framförallt nu när det har blivit lite intressant. Vi har ju egentligen bara två att välja på nästan. Fast vi kan ju banuhugga vem vi vill.
Okej, okay, härlig konung och sen banuhugga. Härlig konung är bara två kandidater.
Ja.
Banuhugg kan ju vara lite på vem som helst.
Precis.
Men... vem är kungen i djungeln?
Ja, honom såg en gång.
Tre, två, ett. Valdemar
Birgersson.
Ja, Valdemar såklart. För jag tänker så här,
han är ju verkligen bokstavlig mening härlig.
Han är ju härlig. Jag tänker att, alltså, hade frågan varit stand-up konung eller liksom den mäktiga konungen, den bra konungen, då hade det kanske varit Magnus. Men när frågan handlar om vem som är härlig, då är det ändå Valdemar som vinner den här, alltså.
Han är ju för härlig.
Han är för jävla god. Ja. Däremot så kommer vi då alltså till banehugget. Och där har vi ju lite mer spelrum.
Ja.
Du måste få tänka en sekund. Vet du vem du vill ha?
Ja, jag bestämt mig.
Åh, jäklar, redan.
Tre, två, ett. Valdemar Birgersson.
Ah, du körde en switcheroo, en dra bort, du drar bort mattan under.
Jag kände faktiskt att jag kan inte släppa att han är ju, jag gillar honom, men han är ju en jävligt dålig kung också.
Okay.
Alltså han är, han förlorar 4 gånger inte. Han får chansen att förlora 4 gånger.
Ja, okej. Okay. Jo, du har en
men han får ju faktiskt bokstavligt talat aldrig sitt barnhugg heller.
Nej, det är sant. Han dör ju för sig själv. Eller, inte för sig själv. Han har ju gift om sig och grejer och har det gött i Nyköping. Men ja,
okay. Men jag hörde en Erik från dig där.
Vilken ja, Erik av Danmark. På? Alltså Erik som, nu ska jag se här. Är det Erik? Nu
toppar jag pluggpenning eller klipping?
Erik som bestämmer sig för att abandon Valdemar mitt i striden när Magnus skickar honom ett brev och säger ja, här är pengarna, och så bara går han och lämnar Valdemar i sticket.
Jag tyckte i och för sig det var definitionen av en shad move. Ja, men det var så... ju mot Valdemar i och för sig. Precis. Som var ett så här skön kille.
Ja, du körde ju en liten switcheroo och var så här lite rimligt skeptisk till Valdemar också. Jag har ju gått under inspelningen av det här avsnittet, så har jag gått över från att ha varit en Valdemar-hater till en Valdemar-lover.
Ja, för det är lite intressant det här, för att hela den här diskussionen har varit olika perspektiv som alla har kretsat runt Valdemar.
Ja. Verkligen.
Känns som att man märker lite vem som är huvudpersonen i den här berättelsen. Att man vill bara liksom så här: barnhugg, hur Valdemar behandlades. Ja. Barnhugg, hur Valdemar betedde sig. Härlig konung, hur skön Valdemar var. Det är bara olika perspektiv. Det är ett helt solsystem som kretsar runt stjärnan Valdemar Birgersson.
Ja, det får bli vår första merch från Kungpodden. En t-shirt med Valdemar Birgersson på. Och så står det, en härlig konung.
You only renounced the crown 4 times. Eller kan också vara. You're only vad är thrice och sen 4? Vad säger man?
Vänta.
Once, twice, thrice.
Thrice, but for 4. Nothing. Det finns inget efter det.
Once, twice, thrice, quad, queens, fries, sitter här. Så tänker jag, you're only king quads.
Fries. Den sånt t-shirt ska vi ha. Det är dags för Kungpodden merch nu. Inte minst med tanke på att vi fick en shoutout i syskonpodden Marcus och Malcolm med våra vänner Marcus och Malcolm som var vänliga nog att ge en liten shoutout. Och sen dess så har vi fått väldigt mycket fler lyssnare. Så tack för det. Och välkomna till podden, ja. om ni har hittat hit genom M&M.
Varmt välkomna.
Verkligen.
Jag vet inte, jag fick en impuls att vilja dra en parallell till Marcus och Malcolm här på något sätt nu. Att vi, kan vi erbjuda liknande tjänster här?
Ja, de gjorde ju reklam för bläckpatroner i senaste avsnittet. Har du något, säljer du bläckpatroner? Mm.
Ja, jag tänker så.
Har du
nej, vi har ingen sponsor ännu. Vi kanske borde börja hora ut oss för en sponsor.
Det tog ju typ 5 år för Marcus och Malcolm eller någonting. Inte riktigt. Flera, 3-4 år innan de började få en sponsor.
Så, det... så om inte de hookar upp oss med bläckpatroner så kanske vi skulle inte vi kunna få en sån här historiskt sällskap typ. Du vet, folk som klär ut sig till Carolina och sånt där. De skulle kunna ge oss pengar. Eller kungen, han har ju jättemycket pengar.
Okej, Carl Gustav, om du lyssnar på det här. Det här är i princip din podd, ja, precis. Alltså... Ditt apanage är rätt stort. Kom igen, swisha över några pengar.
Kommer du ihåg det här i föregångare? Han skrev ett sån här brev med kyrkan typ.
Ja.
Tänk att vi typ är kyrkan.
Ja, exakt.
Vi är liksom dina ideologiska producenter här. Det är en propagandaapparat. Så jag menar, it's only fair.
Ja, förutom det så kan vi väl egentligen bara tacka våra lyssnare. Tack för att ni har lyssnat även den här gången. Tagit igenom ännu ett avsnitt. Vi har snackat om Magnus och Valdemar Birgersson. De två första kungarna i Bjällboätten. Vi ska fortsätta nästa avsnitt med... Ja, vem ska vi snacka om nästa avsnitt egentligen?
Ja, nu börjar det bli lite så här Björn-Erik-situation här. Vi ska diskutera Birger Magnusson.
Det känns som att jag har hört de där namnen i kombination från olika, på olika sätt förut.
Ja.
Däremot så har vi också en annan nyhet. Om några veckor så kommer du hälsa på mig här i Japan.
Ja, Nihon. Det kommer jag
till. Nihon.
Och där har de inte en kung. Ante, nej. Utan vad har de där?
Ja, vi har en kejsare här i Japan och vi har faktiskt en relativt ny kejsare. För i våras så inleddes Reiwa-perioden när den nya kejsaren Naruhito besteg tronen.
Börjar Reiwa.
Ja, han börjar Reiwa.
Väldigt enkelt skämt. Men det var rätt roligt.
Det var rätt roligt.
Säger jag högt för att övertyga mig själv. Det fortsätter vi. Okej, vad skulle du säga Ante? Kör på.
Jag gillar tanken ändå att så här, den japanska kejsaren gick ut och gick på rave. Och det betyder att hela japanska samhället ingår i den nya rave-perioden.
A new era has been established.
Ja, men det här kommer betyda att, med tanke på att du har hälsat på mig, så kanske vissa tror att okej, det kommer inte bli någon kungpodd. Men icke san icke, för någonting kommer att komma. Det kommer kanske komma lite senare än vanligtvis. Det kommer kanske bli lite försenade med tanke på att ja, men du kommer komma hit, det kommer ta lite tid. Att du kommer vilja se lite av Japan, gå runt lite grann. Vi kommer väl titta på massa olika saker. Och jag tänker att ändå det här är din semester, så vi kommer inte fokusera 100% på Kungpodden just då. Så man kan väl kanske säga att vi har ett liten sommaruppehåll, men det kommer att komma Kungpodden direkt från Japan. Kanske.
Låt oss kalla det för en sommarförsening.
Så kan man väl säga. Så kan man väl säga. Och vi kan väl, utan att berätta vad det är som vi ska göra, så kan vi väl lova någonting extraordinärt och alldeles speciellt. Och den här berättelsen om Birger Magnusson, den får nog vänta lite längre.
Ja, det låter rimligt. Avslutningsvis, vi vill tacka er lyssnare för att ni har lyssnat. Alltid ett nöje att ha er där någonstans ute i eten. Vi vill också tacka Victor Tove Strid som har gjort intromusiken till det här programmet. Ni kan kolla in hans företag Winter Active. Ni kan kolla upp honom på Twitter under @skojaaldrigpapi. Julius Guldbog som läser upp våra titelkort, eller vad man ska kalla det. Han säger Kungpodden och så vidare. Kolla upp honom. Hans hemsida juliusguldbog.se och hans företag Vokus Pokus, där han sköter sitt röstskådespeleri som han gör professionellt. Fan vad proffsiga och nice och talangfyllda vänner man har.
Ja, verkligen.
Shoutout till dem.
Shoutout till dem. Ni kan också hitta mig på sociala medier. Ante Wiklund på Twitter, Instagram, Facebook. Det är Ante mig. Finns det en Facebook-sida som heter det. Jag lägger upp lite roliga teckningar och sånt ibland. Nu var det ett tag sedan. Jag ska försöka bli bättre på det. Jag har också en annan podd som heter Svenne Japan, som inte är riktigt lika aktuell som den här podden. Jag släpper inte poddavsnitt lika ofta på den, men jag ska försöka bli bättre på det. Och så om man är lite extra intresserad av Japan, så kan man gärna lyssna på den podden. Och man hittar även dig på Twitter och Instagram om man söker länge och vill se inte så mycket. Men det kan ju vara
jag har en uppdatering på Twitter som är att jag har delat ett jävligt infantilt uttalande från debattören Johan Norberg, och så har jag skrivit: det här är alltså en vuxen människa. Det är det enda som står på min Twitter.
Så vill ni se det inlägget, så gå in på Twitter och leta efter. Vad heter du på Twitter?
Anders William Berg, för att jag är väldigt så här inspirerad. Du, jag kom på en sak. Jag kanske gör en liten shoutout till mig själv ändå.
Ja, gör det.
Vi får nästan klippa ner det här, för det blir så jävla mycket promotande. Jag har ju faktiskt en blogg som heter Vädersolens märke.
Ja, just det.
Och som är typ svår att hitta på om man googlar på det. Men man hittar nog till slut, tror jag. Ja. Det är en WordPress-blogg. Där har jag skrivit 3 artiklar. Och det kan låta ganska lite, men de är skitlånga. Och, så de kan ju börja läsa en fjärdedel och tröttna. Och sen kolla på tv eller något. Men där finns jag i alla fall.
Ja. Och med det så kan vi egentligen bara tacka dig också, Anders. Det är alltid kul att snacka, och det är härligt att ha dig över internet när man är så här på andra sidan jorden. Kunna prata om lite svenska kungar och få lite känsla av att vara svensk när man är så här långt borta från faderslandet.
Jag vet när jag pratar med dig, med Ante. Snart gör vi det i person.
Det gör vi. Ha det bra så länge, och ta hand om dig. Och ta hand om er där hemma också.
Ja, ha det gött.
Hej då. För oss i tiden.
Jag honom såg en gång. En härlig kon.
Tag honom ett föränd. Han var en man. Hans like spel till skolan.
Come to King. Best not miss.
Jag tror faktiskt inte.
Gustav den femte råder. Det är kungen.
Nice.
Ich liebe deutsche Frau, ich liebe deutsche Kind, ich liebe deutsche Mann.